Varför går det så dåligt för svensk ekonomi? Sverige är inne på tredje året av lågkonjunktur. Och nu kommer ännu en dyster prognos från Konjunkturinstitutet. Hushållen är fortsatt pessimistiska och arbetslösheten är hög. Varför går det så dåligt för svensk ekonomi? Och vad ska vi göra åt det? Det ska vi prata om idag med Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen i dagens avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik från Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen. Välkommen hit, Albin Kainelainen.
Tack så mycket.
Du är generaldirektör, vi kan säga chef för Konjunkturinstitutet. Du har varit i 3 år och ni har precis kommit med en rapport. Med mig här, du ska komma in på dig snart igen. Med mig har jag också Elisabeth Lindberg och Max Järnek. Välkommen tillbaka.
Mm. Tack så mycket.
Ni är på jobbet
är
och nu
vi.
Sänder vi igen.
Är vi?
Är det bra med er?
Ja då.
Jajamän.
Jag tycker vi går rätt in i ämnet här med dig, Albin. Ni publicerade ju en prognos i onsdags den här veckan om Sveriges ekonomi och läget. Vad säger den prognosen? Vad är ert budskap till allmänheten och politiken?
Ja, men budskapet är att Sverige är i den situation vi nu varit i ganska lång tid. Att vi fortfarande väntar på den stabila, stadiga återhämtningen som såklart kommer någon gång. Och nyckeln just nu, och har varit under ganska lång tid, det är att för att en återhämtning ska ske så krävs det att svenska hushåll blir lite mer optimistiska, börjar öka sin konsumtion. Det är det som ska dra igång tillväxten. Den här gången kan vi inte hoppas på exporten som i så många tidiga uppgångar. Utan nu krävs det att hushållen sätter igång sin konsumtion för att vi ska få ökad tillväxt.
Och är det för att världsläget är så skakigt med USAs tullar och sådär som vi inte kan räkna med exporten, eller finns det andra skäl?
Ja, men delvis så har omvärlden inte varit så djupt ner. Omvärlden har gått ganska bra de senaste åren. USA har vuxit mycket och även Europa med sina mer modesta tillväxttal har vuxit på ganska okej. Så det finns inte samma utrymme heller. Det finns ingen återhämtning där av samma slag. Så Sverige har en tydligare lågkonjunktur. Och det är klart osäkerhet spelar roll. Och då är frågan, vad är det för osäkerhet? Går folk oroa sig över tullar eller är det priserna?
Finansminister Elisabeth Svantesson, hon håller ju på med samma frågor hela tiden. Hon har ju sagt att nu vänder svensk ekonomi under 2025 och sen 2026. Då kommer det vända. Har hon fog för det eller försöker hon prata upp konjunkturen eller ser ni samma sak, att det kommer en vändning?
Ja, men i stort så ser vi samma sak. Sen så blir det såklart mycket nyanser om hur säker är man. Jag tror att de är ungefär lika osäkra eller säkra på sin. De är ungefär över tid lika bra på att göra prognoser som vi och Riksbanken. Men vad vi säger nu är att vi står på en bräcklig grund. Det är en återhämtning på bräcklig grund. Vi tror det kommer en återhämtning från sommaren. Men det är jätteosäkert. Sker det här i sommar, dröjer ytterligare ett halvår. Vi såg att ekonomin växte väldigt bra i slutet av förra året. Men det är frågan då, var det ett undantag eller var det starten på något mer varaktig återhämtning?
Jag tänkte på det, hur vet man egentligen när man säger så här att det är skakigt nu men så småningom så kommer det vända? Att alla prognoser egentligen har det som sitt mål eller som liksom en förutsägelse om att det kommer ske. Man kommer komma tillbaka till någon sorts normalläge. Är att ni ser, finns det någon särskild mekanism som gör att ekonomin börjar växa igen? Eller är det bara att man antar att den kommer återgå till sin normala bana igen?
Ja, men i stort sett alla länder och alla gånger så sker det ju någon gång. Men svårigheten är ju snarare det här, kommer vi befinna oss i lågkonjunktur i något enstaka år eller 5 år? Det där är ju såklart svårt och beror på vilken typ av kris som har drabbat. Om vi tänker tillbaka till 90-talskrisen, de effekterna satt ju i väldigt länge i Sverige. Och sen såg vi tvärt emot det, så kan man säga att liksom den lilla nedgång vi hade i början av 2000-talet när IT-bubblan sprack, den blev väldigt, väldigt kortvarig. Och då var vi uppe på högkonjunktur efter något år igen. Så att, men det är jättesvårt och jag försöker undvika det här med att datera när kommer vändningen. Nu sa jag i sommar. Jag brukar försöka undvika det, utan jag brukar säga under 2025. Men just nu så är det en väldigt bräcklig grund. Det här krävs att hushållen vänder och blir mer optimistiska än vad de är idag. För annars så kan det här skjutas ännu längre fram.
Andreas Cervenka har varit med här i podden och han har ju pratat om att det är som en zombie, alltså svensk ekonomi, en zombiekris på någonting sätt som rullar på. Att det är en väldigt lång och seg lågkonjunktur. Den är ovanligt på något sätt den kanske inte känns lika påtaglig, för en del människor känns den oerhört påtaglig med den här kostnadskrisen. Men i samhällsekonomin, man pratar inte så mycket om det som en kris, men den tar liksom, ja, nu pratar vi om när den ska ta slut och du har gissat på sommaren och någon kanske gissar under hösten eller nästa år, men den verkar väldigt seg. Den verkar, precis som du säger, att den, vad är det som gör att den är så liksom seg som knäck liksom? Vi kommer inte ur det, liksom man har fastnat i tuggummi.
Ja, men en viktig förklaring är att i vanliga, nu är det svårt, vi har inte haft så många lågkonjunkturer i Sverige, så vi har inte så många observationer att gå på, men om man tänker liksom tidigare, så den här gången har just hushållen tagit en hårdare smäll. Andra gången så tar ofta industrin en hård smäll och sen så vänder det upp, eller offentlig sektor får ta en smäll och sen vänder det upp. Den här gången gick det via hushållen och det gick via hög inflation, och det gör att hushållen ändrar sitt beteende längre. Det blir mer varaktigt. Och det som är nyckeln just nu, det är ju då att hushållen har inte ökat sin konsumtion stadigvarande då på 3 år. Och det här har jättestora effekter.
Jag tänker också det där med att man brukar ju säga att räntehöjningar tar ett tag innan de får effekt. Och det man har sett liksom över tid, det är ju också att det står räntorna som först gick ner och sen, nu vet vi inte riktigt vart de är på väg. Men sen också till exempel sånt som hyreshöjningar och avtal, så tar det en tag innan de liksom omförhandlas och anpassas till den nya prisnivån. Och nu ser vi ju till exempel stora hyreshöjningar. Har sånt liksom då bestående effekter på hushållens konsumtion? Kan ni se det på något sätt?
Ja, men när man tittar på, det är en jättebra fråga, för när man tittar på forskning så visar det sig att inflationschocker till exempel kan vara så att de har väldigt, väldigt långvariga effekter. Det finns ganska gott om forskning som har tittat på USA till exempel. Vad hände efter depressionen? Hur länge satt de där effekterna i? Och de kan sitta i hela personernas livslängd. Har du upplevt depressionen som ung så vågar du inte köpa aktier sen när du är 70. Det är ganska fascinerande effekter. Och just priser tror vi också har större effekter än andra chocker. För folk blir mer negativt psykologiskt påverkade av priser de ser än liksom en lågkonjunktur som är liksom svår att ta på. Blir du arbetslös, för det är väldigt konkret. Men om någon annan blir arbetslös så påverkar inte dig nödvändigtvis så mycket som priser. Så att det är också en jättestor osäkerhet. För vi ser nu, när vi frågar ju hushållen varje månad, vad tycker de att inflationen är? Då säger hushållen nu att inflationen är 14%.
Oj.
Och det brukar folk
skratta så.
Ja, då brukar folk skratta så här. Och det är de inte, men jag tycker det ändå signalerar någonting. Dels så är det ju så, det är ju bara vi ekonomer som har bestämt att man räknar inflation på 12 månader. Hushållen, när de tänker...
Kaffepriset nu.
Ja, precis. Men hushållen tänker antagligen på priser i termer av, ja, vad kostar det innan priserna började stiga 2022?
Just det.
Vad är ett rimligt pris på ett kilo tomater? Det är inte det jag ser nu. Så att, och då är frågan, hur tänker hushållen när de lever i den här världen och de tycker att allt är väldigt dyrt eller att allt ökar mycket i pris? Hur länge sitter de där effekterna i? Och hur reagerar man då när man får ökade inkomst eller lägre räntor? Reagerar man som man gjort historiskt? Och det vet vi inte riktigt.
Mm. Det är ju någonting ni tar upp i rapporten, att hushållen sparar väldigt mycket. Och det kan man ju tolka på två sätt. Antingen som att hushållen är väldigt rädda nu och sparar ihop en buffert. De vill amortera på sitt lån istället för att gå ut och spendera sina pengar. Eller så kan man säga att om de sparar mycket nu så kommer de ha mycket pengar, så att återhämtningen kommer komma igång. Men finns det inte en risk också att sparandet i sig får en självförstärkande effekt? Om folk sparar mycket blir det mindre konsumtion, företag kan sälja mindre, de måste säga upp personal, arbetslösheten stiger ännu mer, folk får mindre inkomster. Så att även om man sparar mycket nu betyder inte det att man kommer ha mycket pengar sen senare.
Ja, men man kan ju få lite olika effekter. Vi har ju till exempel Japan då, som fastnade i en väldigt lång utdragen stagnation. Och delvis var det då för att sparandet bara växte och växte. Där hade de då problemet att räntan gick ner mot noll och negativt, och det hjälpte ändå inte, utan då ville de bara spara ännu mer för att räntan var så låg. Men självklart är det så att sparandet är en nyckelfaktor. Och sen är det ju viktigt här, och här vet vi ju för lite tyvärr, vi vet ju väldigt lite om fördelningsdimensionen av sparandet. Finansinspektionen kom med en väldigt intressant rapport förra veckan och man har försökt nysta i det där. Och det är klart, det förstår man ju inte, typ, men väldigt, väldigt mycket sparande förändringar ligger också de som redan har mycket sparande i grund. Så det är också svårt att veta de här sparande förändringarna. Är det liksom en väldigt begränsad grupp som ska sätta igång och konsumera, eller är det ett bredare fråga?
Alltså det där tycker jag, alltså man behöver inte, även om man inte har siffror på det, så det är ganska uppenbart att om man ena spektrat av inkomststatistiken har, som det kom siffror nu i veckan från Rädda Barnen och Majblomman med mer om barnfattigdom och familjer som har svårt att få det mest grundläggande, att liksom att täcka kostnader för mat och hyra och så vidare. Man har de här kraftiga hyreshöjningarna som Elisabeth tog upp. Man har en situation där priserna har gått upp väldigt mycket på baslivsmedel. Och sen har man då i andra änden så har man grupper som då kanske har fått ändå en viss då räntesänkning sista året. Man har fått en viss skattesänkning nu av den här regeringen vi har. Alltså de grupperna, så att man, det är lätt att förstå ändå att vissa, alltså sparandet kanske ändå sker i den övre halvan av inkomstspektrat. Och det är inte givet att de konsumerar, att om de får en skattesänkning på 1000 kronor eller 500 kronor i månaden, så är det inte omedelbart att det går till konsumtion. Den stimulansen då kanske går till att putta på lånet och ja, ungarnas språkresa om 2 år och sådär. Alltså man sparar, och man kanske också lite, även i de övre skikten är lite orolig över att räntan kanske börjar sticka uppåt igen. Vad tänker du om det?
Liksom nej, den här... men absolut, man kan diskutera. Samtidigt är det ju antagligen så att liksom konsumtionsvariationerna sker kanske mer där uppe. Vi vet väldigt lite om det här, men det kanske sker mer i de övre decilerna också. Om man tänker om bilinköp till exempel, en ny bil. Det är ju såklart inte hela spektrat i inkomstfördelningen som har möjlighet att köpa en ny bil, utan det är ju de med ganska höga inkomster som kan välja, ska jag köpa en ny bil i år eller inte? Så att en hel del konsumtion måste komma där uppe. Sen kan man ha olika åsikter om det, men så som det ser ut nu, så ska vi få upp konsumtionen, så klart den måste stiga med de med ganska höga inkomster, för det är där det finns sparande och det är de som har löner för att öka sin konsumtion kraftigt.
Och det är ganska intressant också att fråga sig, varför vet man inte så mycket om hur sparandet ser ut i de övre skikten eller hur, i ekonomin överhuvudtaget? Varför har vi så lite statistik på det?
Ja, men det är ju en del i så att säga, avskaffandet av förmögenhetsskatten som man kan tycka olika om. Jag har ingen värdering i den, men den innebar samtidigt att man avskaffade SCB-statistik över inkomster eller över tillgångar och skulder. Och det är de flesta ense om att det var dåligt.
Ekonomer över hela spektrat, även någon som kanske hatar de här skatterna som man avskaffade, vill ändå ha kvar registret och statistiken för att veta hur svensk ekonomi utvecklas.
Ja, och sen har det gjorts, efter det så har ju Finansinspektionen har ju gjort ett bra jobb. De har ju börjat begära in information från bankerna, men den är inte heltäckande. De gör ett urval och de har svårt, de kan inte se om en individ har ett konto hos liksom en bank och ett finansinstitut och kombinera ihop dem, utan då får de 2 individer. Men det finns en del information, men vi vet för lite om fördelning och sparande och tillgångar.
Och är inte det just för att man tänkte att om folk vet hur mycket de rika har, så kommer man vilja återinföra en förmögenhetsskatt? Finns det inte en sån, var det du som sa det, Elisabeth, att de avskaffade själva informationen om hur mycket besparingar folk har just för att man skulle inte kunna införa en skatt på dem?
Ja, jag tror i alla fall att argumentet för att inte återinföra statistiken är just att då kanske det blir opinion för en skatt, så att säga.
Ja, eller jag tror att argumentet är också att så att säga, det är ju väldigt svårt. Det tar längre tid att införa en skatt. Det är ett argument som används i debatten, att du måste ju börja med att börja samla in datan, och gör du inte, det tar ett par år att lösa det, och Har du löst det från början, då kanske det går fortare om
just
man
det.
Vill ha en förmögenhetsskatt.
Just det, det blir en fördröjning. Ja.
Men om man säger så här då, alltså om man beskriver för den som lyssnar på podden här och som inte har läst er rapport ännu och så vidare. Om du skulle beskriva liksom bara, vad är problemet i svensk ekonomi just nu? För det är det vi pratar om, det finns problem. Är problemet liksom att det finns en drift mot ökad inflation, eller är bristen att det är låg tryck i ekonomin och hög arbetslöshet? Vilket av de här problemen? Eller har vi båda problemen? Är det den här liksom förbjudna
stagflationen? Ja. S-ordet som det stod.
The forbidden S-word. Nej, men är det där vi, någon sorts 70-talsläge vi börjar? Någon sorts stagflationsläge?
Jag tror man ska vara väldigt försiktig med det där S-ordet. Stagflation då, som är att man har låg tillväxt och hög inflation samtidigt. På 70-talet var det här bestående ganska långa perioder. Vi kan såklart få enskilda år eller kvartal det var de här, men det är väldigt skillnad att fastna i det här stagflation, för det är ett jättefarligt tillstånd. Däremot så är det korrekt att säga att vi nu har både ett inflationsproblem och ett tillväxtproblem. Och att just att inflationen blev högre än väntat nu i början av året har skapat en mycket svår situation för Riksbanken och alla andra, för att det, det är primärt ett inflationsmål de har och inflationen är tydligt över målet. Så det är ju svårt för dem att sänka räntan, men skulle man titta på bara resursutnyttjandet, hur många arbetslösa vi har, så skulle man ju behöva sänka räntan.
Mm. Ja, men jag tänker också det här, alltså vi befinner ju oss också i ett lustigt läge där alltså budgeten går ju ändå med underskott. Alltså på det sättet så finns det ju en stimulans som regeringen ändå gör och ändå så håller liksom lågkonjunkturen i sig. Alltså när ni tittar, ser ni liksom att det finns, alltså man tänker liksom att vi har de här inhemska faktorerna då, vi har liksom en finanspolitik som just nu då ändå stimulerar i viss mån. Och så har man liksom faktorerna från utlandet som snarare liksom kanske går då åt andra hållet. Alltså liksom tar de ut varandra eller hur ska man se på det?
Men jag tror vår bild är att ja, men det här oron som finns i hela utlandet och vi ska inte fastna i Trumps ekonomiska
politik. Låt oss leva i bara den här bubblan som heter Sverige
precis.
Ett slutet rum.
Ja, vår bild är att den har kanske mindre effekt än vad många tror. Det är klart att det påverkar negativt. Men om vi tänker på ett hushåll, om vi tänker från ett hushållsperspektiv, vi tror väl att de kanske tycker det är viktigare vad som händer med priser, deras bostadsränta, hyror, än vad Trump gör med tullar. Så vi tror väl att ja, men den här effekten vi befinner oss nu, man har sänkt räntan, det har gett viss effekt, men det kanske inte har gett tillräcklig effekt, det vet vi inte. Eller så kommer den effekten, att den är lite mer utdragen. Och frågan är, hur ser hushållen på de här priserna? Och det ska man säga, ibland när Riksbank får kritik för att de inte sänker räntan, så ska man komma ihåg ja, men hur mycket hushållen hatar inflation. Alltså jag tycker de här senaste åren har för mig liksom varit så här, ja men hushåll reagerar väldigt, väldigt kraftigt på hög inflation. Och det måste man måste ta inflationen på allvar även om det är skillnader mellan 2-3%. För ett hushåll kanske kommer reagera väldigt, väldigt kraftigt på inflationen. Så att man är i en svår situation.
Men det är också så tror jag att man lite har misstolkat inflation eftersom man oftast så associerar man inflation med att ekonomin håller på att överhetta. Så att det är jättehögt tryck i ekonomin, arbetslösheten är låg. Det är liksom en boom och då stiger inflationen. Och regeringen har ju reagerat.
Och då har man en verktygslåda för att hantera det.
Ja, och då tänker man, okej, då måste vi kväva efterfrågan. Då måste vi höja räntan för att dämpa, kyla ner ekonomin. Men nu så kommer inflationen utifrån. Den har ingenting med att arbetsmarknaden är överhettat att göra. Och ingenting med att man har en jättehet ekonomi i Sverige. Utan det är just de här pandemieffekterna och liksom kriget i Ukraina-effekterna. Och inflationen då har ju i sig en åtstramande effekt. Och blir som en åtstramning på ekonomin. Och sen så kommer finansministern och stramar åt ännu mer och säger vi ska hålla tillbaka, vi ska inte stimulera ekonomin alls, för nu ska vi hjälpa Riksbanken och hålla tillbaka och vi ska besegra inflationen. Och sen så, som Elisabeth sa, så är det ett underskott nu i ekonomin, men det är också, det blir det nästan automatiskt om det är så hög arbetslöshet som 8,5%, att skatteintäkterna faller, de sociala utgifterna ökar när det är hög arbetslöshet, så att underskott blir det ju ändå, men det kanske behövs ett större underskott om man verkligen skulle få igång ekonomin. Så att jag tror att det är en väldigt ovanlig situation det här att man har så att säga stagflationsrisk, men också att inflationen kommer som en sån här extern chock och då behöver man lite mera okonventionella verktyg för att besegra inflationen tror jag. Jag läste en rapport från IMF som studerar de här okonventionella verktyg man använder i Europa med gaspristak och så vidare och de kom fram till att även att man subventionerar gas till exempel sänkte inflationen med ungefär 2% och sen så kanske man höjer inflationen så småningom. Man jämnar ut inflationen genom att använda sådana verktyg. Så att jag tror också att man har varit lite fast i sin skolbok. Liksom.
Ja, men absolut, och det kan man ha en diskussion om. Och samtidigt så vet vi att historien av den typen av regleringar är att de ofta kan slå fel. Och jag tror det är viktigt, för mig är det viktigt att komma ihåg att hushållen tror jag struntar i om inflationen kommer från utbudsbegränsningar på internationella marknader eller om det kommer från inhemska faktorer. Hushållen reagerar på inflationen. Sen såklart att vilken medicin man ska använda spelar det stor roll på. Men jag tror man måste verkligen ta på allvar att riskerna med inflation är att hushållen kan reagera väldigt kraftigt. Och det kan vara svårt att få ur dem ur den reaktionen. Och då är väl, det finns ju risker med allt och såklart stora finanspolitiska stimulanser om du får att de blir ännu mer höjer inflationen lite till. Då är ju frågan hur bra de är att genomföra.
Ja, precis. Jag har ju studerat 70-talet då just i min doktorsavhandling och då pratade man ju mycket om just att inflationen fungerade, särskilt från oljekriserna då, som en momshöjning. Och en momshöjning liksom som ja, men hushållen kan inte svälja den bara på en gång och fortsätta som om inget har hänt, utan det tar ett tag liksom innan man absorberar chocken helt enkelt. Men det tycker jag också är intressant apropå då, liksom att man, det pratas ju också mycket om upprustning nu och att man kanske ska höja skatten för att kunna finansiera mer av försvar och sådär. Men jag tänker så här, i det här läget så kanske skattehöjningar inte är det bästa. Eller vad tänker ni liksom? Jag vet att du inte ska ha liksom synpunkter och specifika
åtgärder. Jag kommer ju inte ha åsikt om skattehöjningar.
Men generellt eller, liksom, i ett sånt här läge.
Nej, men generellt i det här läget, om man kopplar till försvarssatsningar, om vi går in på det, för det är också en fråga som är mycket diskuterad nu, så är ju vår bild att vi har ju nu lagt in effekter för euroområdet av liksom, en ny NATO-ambition på runt 3,5. Och tillväxt, så vi har positiva tillväxteffekter då i euroområdet som föder in i svensk export. Vi har ju inte gjort sådana antaganden för Sverige än, för det väntar vi på så att säga att regeringen och riksdagen blir tydligare. Men det är klart att på kort sikt så är försvar som mycket annat. Man kan ha olika åsikter om nu just nu är alla överens om att det är bättre att öka försvaret än annat. Men, och det kan ha vissa kortsiktiga stimulanseffekter. Sen tror vi att de är lite mindre på försvar än annat. För man får tänka på att försvar är ofta väldigt kapitalintensivt om du inte skaffar massa fotfolk som och bygger baracker till dem och anläggningar. Men köper du ett Patriot-system så det är inte mycket BNP.
Det är en faktura till Washington.
Det är en faktura till Washington. Så det är väldigt, väldigt högt importläckage som vi säger till USA av försvarssatsning. Sen är det klart man kan tänka annorlunda att det blir annorlunda i framtiden. Men multiplikatorn om man säger så, hur mycket BNP det är effekt. Vi tror att som det har sett ut historiskt för Sverige så är den inte så stor av försvarssatsningar.
Men om man tänker ändå, jag tycker ändå den här liksom bara fördelningsgrejen, komma tillbaka till den. Om en regering vill stimulera ekonomin, det jag ser framför mig här är att vanliga löntagare, människor i liksom under halvan av inkomstspektrat har på olika sätt problem att få, alltså att konsumera, att upprätthålla sin konsumtion. Det är hyrorna, det är elen periodvis, det är drivmedel, nu har de kommit ner lite grann, men det är framförallt då prisökningar på mat och så vidare. Skulle inte, så att säga, om man bortser från att du är en statlig tjänsteman som ska ge regering och riksdag liksom direktiv och så, eller rådge dem, är inte egentligen, alltså jag tänker att det skulle vara effektivare om man vill ha igång hjulen, om man vill få upp så att säga snurret i ekonomin, att ge till exempel, om man säger höja barnbidraget eller sänka inkomstskatten för högavlönade. Det kan man ju tänka sig, vad skulle ge mest snurr i ekonomin? Då tänker jag personligen att det skulle ge mer snurr att ge barnfamiljer 500 kronor per barn. Det tänker jag, eller om man tänker sig flerbarnstillägget eller bostadstillägget eller bostadsbidraget, att den klassiska, alltså fördelningsprofilen här skulle leda till mer konsumtion än om man ger välbeställda grupper en tusenlapp till. Det tänker jag rent liksom automatiskt.
Ja, men att absolut så finns den effekten att det spelar roll vad man gör för stimulanseffekten. Samtidigt måste man komma ihåg i det läget vi är nu, så är vår bild att det är svårt med ytterligare stimulanser just nu så länge vi ser den här inflationen. Så länge vi är oroliga för inflationen. Sen kan det bli som Max sa att det här är bara liksom en extern chock och inflationen kommer gå ner av sig själv. Det är inte så farligt att stimulera. Jag har full respekt för att det är ett sätt att se det. Det andra sättet att se det är att hushållen ogillar verkligen inflation. Allting som riskerar att höja inflationen nu är kanske inte värt det, även om det hade varit för arbetslösheten bättre med lite stimulans.
Jag skulle nog säga att det viktigaste är nog att man fokuserar på inflationens orsaker och försöker åtgärda de problemen. Att man inte ser inflation som ett bara stort makrobegrepp, liksom att det är en siffra, 2,5%, eller att man tittar på vad det är som driver inflationen. Och nu är det, förutom de här tekniska korgeffekterna som ni nämnde i er prognos, så är det ju framförallt hyror och matpriser. Och att man gör någonting åt hyrorna, det kan ju handla om att man går in och reglerar hyror mer än vad man gör i Sverige. Eller att man bygger mer bostäder, vilket på kort sikt kanske inte har så stor effekt, men på längre sikt, om man jämnar ut bostadsbyggandet och har ett mer stabilt byggande i Sverige, så skulle det få att man undviker de här hyreschockerna, som också i och för sig ska sägas beror på räntehöjningarna till viss del, så att höja räntan är ju lite självunderminerande.
Och energipriserna i tredje ledet där.
Och energipriserna, ja. Och sen så har vi matpriserna, och då finns det olika saker man kan göra där. Vi har ju föreslagit att man skulle ta bort matmomsen tillfället. Gjorde vi när inflationen var som högst, då den var kanske 10%, så att man väldigt snabbt skulle få ner KPI märkbart genom att ta bort matmomsen, men också samtidigt ha en priskommission som ser till att den här sänkningen skickas vidare till hushållen, och inte minst gå in och se vad man kan göra åt oligopolsituationen i matbranschen, så att man går in och åtgärdar matpriserna på ett mer direkt sätt istället för att man på ett med makroverktyg försöker hålla ner inflationen.
Ja, men, och där ska jag väl säga att absolut, och det tror jag liksom de flesta ekonomer skulle hålla överens med, inte alla dina instrument du pratar om, men en del av dem. Sen är ju svårigheten att de biter på kort sikt. Alltså matmoms kanske biter på kort sikt, men alla drömmer ju såklart om bättre konkurrens i livsmedelshandeln.
Det tar ett par veckor
att åstadkomma det. Det tar ett par veckor med det kommunala planmonopolet och den situation vi har på liksom vilka företag som finns.
Sen kan det ju räcka kanske, eller räcka, men det kan ju också vara en viktigt med att man skickar en signal, att man faktiskt, nu gör vi faktiskt någonting. Nu sänker vi matmomsen, det ger inte så jättemycket effekt, men det ger faktiskt lite effekt på kort sikt. Och på längre sikt så går vi in och försöker bryta upp de här oligopolen, att folk ser då, okej, men de gör faktiskt någonting åt matpriserna, och de har slutat stiga, de börjar sjunka lite. Då kanske jag kan vara lite mer optimistisk i mina prognoser. Det kan ju finnas en sån effekt också, att man ser att politiken ingriper och faktiskt tar itu med problemen istället för att man bara sitter och väntar på att den här lågkonjunkturen ska ta slut.
Men är det inte också mycket så att alltså, mycket kring inflationen och konjunkturen är ju psykologi?
Jo, men självklart så är det så. Och det gör ju mitt jobb mycket svårare. Jag brukar säga att jag är liksom någon som kan räkna men som inte kan psykologi, men kanske borde kunna mer än psykologi. Om ekonomer är så här fysiker som inte kan räkna ordentligt, så skulle jag säga att
ekonomer... Du sa ju det innan, du var så jäkla bra på det.
Nej, jag själv är inte så bra på att räkna, jag är definitivt så. Och det är jättesvårt, för det handlar ju, jag menar, ekonomin är ju till syvende och sist miljontals individer och miljontals företags individuella beslut som de tar varje dag och som aggregerar upp till någonting. Och det glömmer man ofta av, att man tänker som liksom, hushållen som en klump. Men det är ju miljoner olika individer som tar beslut.
Men det är allt från liksom pensionären som inte har råd kanske att köpa en stek till helgen, och det är liksom barnfamiljen som kanske väntar med en ny overall till ungarna, och liksom andra kanske så här, ska vi verkligen gå ut och äta? Man håller i pengarna, man äter hemma, jag tycker de här, det är inte just nu, men de här åren, vi har snackat om det på Katalys, att vissa veckor så här, kvällstidningarna, de har ju som en ganska ålderstigen läsekrets, de som köper papperstidningen. Och rätt många gånger de sista 2-3 åren har det varit så här gör en jättegod macka med hushållsost och gammalt bröd. Och då tänker jag att det är liksom så här, det säger någonting väldigt mycket om liksom den här klickraketen i veckan, liksom, det är tipset om den billiga smörgåsen som ändå smakar okej, om man mikrar den.
Så här liksom gör du stor kok liksom.
Så här gör du, liksom, just det, en festlig macka med bara gammalt bröd och en bit ost liksom. Alltså det, liksom, det säger någonting om var många tror jag befinner sig, kanske också just nu, en del ekonomiskt men också många psykologiskt som kanske ändå, ja.
Nej, men jag tror också, för det är viktigt att det kan vara psykologiskt, för att när vi tittar på, reallönerna har ju börjat stiga, räntorna har stängt, och som Elisabeth sa, liksom, det finns en viss expansivitet från finanspolitiken. Totalt sett så har ju hushållen fått stärkta inkomster. Vi har ju då liksom, ja, men sparandet är högt som aggregat. Och så att det finns ju en god grund, när väl en återhämtning kommer så har svenska hushåll som aggregat, vilket alltid är viktigt, inte det illa ställt på något sätt.
Nej, det finns ju också, det finns ju dels psykologiska faktorer som kanske främst påverkar investeringar. Men sen så har vi också väldigt handfasta faktorer som till exempel lönerna, hur mycket de höjs per år. Du sa någonting om det när vi snackade inför den här podden, att det är väldigt mycket fokus på Riksbankens ränta hit och dit. Men den gör ganska liten skillnad om man jämför med lönerna som har enormt mycket större makropåverkan.
Alltså nu pågår ju, vi sitter ju här, Katalys, den här podden från liksom kommunalarbetarförbundet, Byggnads, Elektrikerna, flera fackförbundshus här vid Odenplan. Det pågår en avtalsrörelse nu. Det är liksom, just nu så pågår förhandlingar och det ska lämnas liksom slutbud, och det är liksom ditten och datten som pågår. Komplicerat spel. Från din horisont, från din myndighet, vad är ni ser? Vad tänker du om det? De siffror, de bud ni ser och de liksom utgångspunkter ni ser för avtalsrörelsen. Ligger man på rätt nivå? Eller vad tänker du om det?
Ja, men Igen, det, ofta är det ju, vår bild är att det är parterna som ska bedöma så att säga, den här avvägningen mellan löner och andra, andra intressen man har. Men de löner vi har i vår prognos, de är kanske lite högre än det som hittills kommit ut från avtalsförhandlingar. Sen får vi se slutresultatet. Men det innebär ju också att blir lönerna lite lägre, det kommer då påverka så att säga, hushållens inkomster relativt stort på kort sikt. Det är ingen jätteeffekt, det är inte så att vi slänger vår prognos i papperskorgen om vi inte får exakt det löneutfall som vi tänkte. Men på liksom marginalen så kommer det här leda till liksom lite svagare hushållskonsumtion och där är de lite större risker för prognosen.
Så ni hade egentligen räknat med lite högre siffror, lite högre löneökningar än det ni ser är liksom i korten nu med de avtalsbud som ligger i industriavtalet och märket.
Ja, precis. Sen ska man inte överdriva skillnaden. Det är inte flera procent det handlar om. Men även liksom några tiondelar i år i den situation vi är i såklart påverkar. Sen vill jag noga med att säga att vi har inte sett utfallet än och det är inte så att liksom vår prognos blir obsolet om de landar några tiondelar under vad vår prognos implicerar.
Vad tänker du, Elisabeth? Du som kan 70-talet som en som levde då. De som levde då har glömt, men du har inte glömt.
En som mentalt levde, ja precis. Nej men ja, det är väl det som är det intressanta kanske just om man liksom drar den här historiska parallellen då till 70-talet. Att, alltså, då hade man ju lönerörelser som var mycket mer kompensatoriska än vad de har varit nu. Och ja, det är väl liksom både och. Å ena sidan så upprätthöll man ju kanske konsumtionen bättre då i 70-talets kriser liksom och särskilt då den här överbryggningspolitiken som man hade vid oljekrisen som gjorde liksom att ja, Sverige hade väldigt, väldigt låg arbetslöshet och inte så här jättehög inflation faktiskt. Men det som jag antar ändå är fördelen liksom med den modell vi har är väl att även om det är frustrerande då kanske att lönerna inte kommer upp så snabbt som man ändå tror så liksom finns det ju någon sorts förutsägbarhet då i att man vet liksom att parterna tar det här ansvaret. Ja, jag vet inte riktigt. Man skulle väl nästan ändå behöva ha, tänker jag, en snabbare
löneökningstakt. Alltså, man har ju sagt nu att man har förlorat ett decennium i reallöneökningar. Men när jag tittar så är det liksom, när man tittar rent grafiskt det man ser i tabellen så är det nästan, det ser mer ut som 11-12 år nästan, liksom, att det är över ett decennium liksom, reallöneökningar som har greppts ur och jag tänker att just den här psykologiska faktorn om det är en psykologisk spärr som för en del av de som har ändå kanske viss konsumtionsutrymme och kanske fått räntesänkningar alltså en något högre löneökningstakt hade kanske gjort att den där psykologiska spärren och naturligtvis också den pekuniära man får pengar i plånboken, men att man kanske också släpper att om det blir det här, det blir lite, man känner att det kommer ta 7-8 år innan man är tillbaka där man var för 4-5 år sedan. Då, det, jag tror att det kan påverka att de här, man hör företagsrepresentanterna här eller liksom näringslivet när de argumenterar för ja, lägre löneökning än de som ni hade prognostiserat och de som facket kräver. Då, att de på något sätt biter sig i svansen på något sätt. Att det blir för låga löneökningar så kan det också bli så att lågkonjunkturen biter sig fast. Är det en bild du delar som att...
Ja, men det finns absolut en risk för det. Samtidigt ska man komma ihåg att parterna väger in en massa saker. De väger in också konkurrenskraft. Och vi tror ju också att det finns en effekt att håller man ner i löneökningen så blir det fler som får ett jobb. Sen kan man alltid diskutera hur stor den här effekten är, hur snabbt den kommer. Det är också så att företagen kanske då höjer priserna mindre om lönerna stiger mindre. Det är ju den effekt man tänker sig. Och som jag sagt hela tiden så inflation är farligt. Hushåll gillar inte inflation. Så att vi vet inte riktigt allt netto. Men jag vill mer peka på att ja, men det som kommer ut är kanske lite lägre. Det ger en liten liksom, risk för vår prognos i termen av att hushållskonsumtion kanske blir lite lägre än vad vi tänkt. Men det är inte den stora effekten vi ser just nu.
Mm. Det finns ju två olika sätt att se på det här. Eller det finns två olika modeller hur man kan ha en makroekonomi om den är exportledd som Sverige till stor del har, att det är exportindustrin som får sätta lönerna och sen så satsar man på att vara internationellt konkurrenskraftiga. Eller så kan man ha en löneledd tillväxt, att det är inhemska löner som driver på. Så att om man har högre löner så blir det mer konsumtion och då anställer företag mer, de som inte är exportorienterade. Sen kan man ha en kombination av det också. Så att man ska bara säga det att du sa att, högre löner leder till högre arbetslöshet, men det kan också vara tvärtom att högre löner leder till lägre arbetslöshet.
Ja, men det finns ju olika modeller och hur man ska se på det. Så det är en jättefråga. Men på den korta sikten och så som vi tänker så skulle man få en lite. Men det är nog viktigt att komma ihåg att vi tror att netto skulle effekten vara lite negativ för tillväxten på kort sikt av låga löner.
Varför har vi så hög arbetslöshet? Alltså vi har ju en av de högsta i Europa. Vad är er analys? Är inte ni också oroade över liksom, vissa siffror då är 8,5, vissa är över 10% beroende på vem som samlar in statistiken och hur den definieras. Men det är ju historiskt väldigt höga nivåer.
Nej, och det här har ni säkert haft flera egna poddavsnitt så borde ni ha det. Men man kan, om man ska vara positiv och vända på det så ska man säga så här. Sverige har en av Europa och världens högsta sysselsättningsgrader. Vi har allra flest som går till jobb, bland de länder som allra flest som går till jobbet varje dag. På så sätt kan man ju säga att svensk arbetsmarknad ser ut att fungera väl. Sen ska man såklart också titta på arbetslösheten. För den visar ju också hur många vill ha ett jobb men får det inte. Det där visar ju också på vilken potential det finns att få fler i arbete i Sverige jämfört med i många andra länder. Sen är det svårt då, liksom man går lite djupare och börjar titta, ja men om vi jämför Sverige och andra liknande länder, så jag brukar jämföra med liksom ett antal nordeuropeiska välfärdsstater. Då har vi klart lägre arbetslöshet. De har fått ner sin arbetslöshet de senaste 20 åren medan vår har legat still. En del handlar ju om att vi har fått fler utrikesfödda som inte har varit här så länge, det är svårt att få ett jobb. Och sen finns det massa diskussion om hur mycket beror det på lägstlöner, hur mycket beror det på dålig arbetsmarknadspolitik och massa andra faktorer. Men ja, vi har ett bestående arbetslöshetsproblem, men det viktiga med vår arbetslöshet är att ganska lite av den tror vi är konjunkturell. Det är ganska lite som beror på att vi har lågkonjunktur. Väldigt mycket beror på vad vi kallar att den är strukturell, att den kommer bestå även när konjunkturen vänder upp. Och det är såklart ett problem.
Håller du med om det, Max?
Nej. Inte riktigt. Eller jag förstår ju vad du menar. Men det beror också på hur man definierar vad som är en högkonjunktur. Om man säger att vi når en högkonjunktur när arbetslösheten är nere på 7,5% som är er jämviktsarbetslöshet. Om man definierar det som en högkonjunktur, då är det klart, då säger man, ja, okej, men nu är arbetslösheten så låg den kan vara. Men om man istället tänker att 7,5% är inte så låg den kan gå, man kanske inte kan sänka den till 2% på en natt eller på ett år. Och det kanske finns en viss fartgräns man måste hålla för att sänka arbetslösheten så att inte inflationen tar fart. För att uppstå flaskhalsar och sådär. Man väldigt snabbt försöker spendera sig till en lägre arbetslöshet. Men det är också så att vi har ju inte testat riktigt att hetta upp ekonomin tillräckligt för att ge en stadig sänkning av arbetslösheten. Varje gång det börjar bli en bestående högkonjunktur så händer en ny chock, som pandemin till exempel, eller så höjer Riksbanken räntan. Och vi har också haft en väldigt återhållsam finanspolitik ända sedan 90-talet som gör att det kanske är så att vi hamnar i en permanent jämvikt med hög arbetslöshet, och att den arbetslösheten hade kunnat sjunka om man hade en mer expansiv finanspolitik. Självklart då med att man tar hänsyn till inflation och försöker hålla den nere med olika verktyg som man kan ha olika åsikter om. Men att om man säger att ekonomin, eller om ekonomin aldrig kommer upp i ett högtrycksläge, så kommer arbetslösheten aldrig ner. Det kan lika gärna vara så att vi inte vet förrän vi har testat.
Ja, men du har ju rätt i att vi försöker såklart räkna ut var den här ligger, den här jämviktsarbetslösheten som är ett av de mest utskällda begreppen. Men, och det är väldigt svårt. Samtidigt skulle jag säga, mot bakgrund av det du säger, att ja, men så annorlunda makroekonomisk miljö har Sverige och exempelvis Danmark eller Nederländerna eller Tyskland inte levt i de senaste 20 åren. Så att jag är lite mer skeptisk till att så hade vi bara haft lite annan efterfrågepolitik i vissa lägen, så hade vi varit nere på deras arbetslöshetsnivåer. Jag tror att det finns stora element av att vi har liksom mer inneboende faktorer som är svåra att komma åt. Sen exakt vad de är svårt att säga, men du har ju rätt i att ett sätt som man kan tala om är ju att liksom testa gränserna. Samtidigt ska man komma ihåg då att vi återkommer hela tiden till inflationen, men det är väl årets tema. Att att testa de här gränserna kan ha inflationsrisker. Och då måste man ju väga det, hur mycket inflationsrisker. När man stod där kanske i den här låginflationsperioden när inflationen bara var ett dödsstreck och det inte hände något. Absolut, då kunde man tänka sig i hög anledning att testa det där. Kanske idag är det ju svårare att tänka sig att våga testa det, skulle jag säga. Men det är ju min syn.
Mm, och där kanske vi får väldigt noga med just att påpeka för folk att inflation kan ha olika orsaker och att det är inte all inflation som kommer av att arbetsmarknaden överhettas, och särskilt inte den som vi har upplevt nu, utan att man ska hålla dem isär.
Det var Gösta Rehn som sa hata inflationen, va?
Mm. Och arbetslösheten.
Och hata inflation som bekämpas på fel verktyg. Mm.
Vad ska man göra för att sänka arbetslösheten då? Så att säga, om man har, oavsett vilken liksom, analys man exakt gör, nu har vi en hög arbetslöshet. Samtidigt var jag till exempel i Karlstad och föreläste här igår. Och då träffar jag folk som jobbar i Karlskoga och så i de här industrin som just nu rustar Sverige och exporterar jättemycket, och svenska försvaret liksom byggs upp den vägen. Och de skriker efter personal. Och så samtidigt har man 500 000 arbetslösa. Där jag menar att många av dem skulle naturligtvis kunna utbildas till att bli metallarbetare. De sa så här, har ni folk, skjutsa bara upp dem till oss. Vi kan skola dem, vi kan utbilda dem. Och framförallt skulle de vilja ha utbildad arbetskraft. Är det inte så att man inte, gör vi tillräckligt, alltså mitt svar är nej, men liksom, varför gör vi inte tillräckligt med att liksom ändå matcha folk med utbildning? Och om man är en borgerlig regering då, som liksom hatar kanske klassisk socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik via AMS, den modellen, okej, men det finns ju andra, det finns KU-utbildningar, det finns liksom specialprogram, man kan ha det via branschen, via företagen. Det vore ju väldigt en lågt hängande frukt, menar jag, som bara skulle smörja upp. Det är väl också inflationssänkande om man då är orolig för liksom ett lönetryck som beror på brist. För att om man står där och ska sälja 1000 korvetter och inte har personal, då betalar man väl hur mycket som helst för en sån här, för en metallarbetare som kan göra det jobbet. Så att det här är väl ett sätt att också förebygga den här liksom 60-70-talets inflationen med stigande löner som beror på brist på personal.
Nej, och jag skulle säga,
nej,
jag skulle säga så här. Du låter exakt som alla arbetsmarknadsministrar har gjort sedan 1994. Och det visar ju någonting på hur svårt det är, tror jag. För jag tror att det är ju ingen som inte håller med i det du säger.
Varför gör man inte? Oavsett regering, oavsett färg.
Jag tror att frågan är inte varför man inte gör, utan frågan är vad man ska göra. Att det är väldigt svårt. Det är klart att, jag menar, även socialdemokratiska regeringar som skulle säga nu ska vi satsa på arbetsmarknadsutbildningar. Det är klart de har försökt. Kan man diskutera hur mycket de har försökt, men det har gett ganska små effekter i tal. För det är så att arbetslöshetstalen är väldigt, väldigt höga. Om du ska ha insatser som är anpassade efter varje individ, det är jättemånga individer.
Men om man börjar
att du ska synas
då,
på en effekt.
För man kan ju också vända på så här, man skulle kunna börja med de här företagen som har brist. Och börja så här, vad behöver ni? Här har vi 30 företag runt Karlskoga. Vad behöver ni för? Ja, ni behöver liksom 1000 personer kommande 2 år, som, eller just nu kanske, som behöver utbildning. Alltså att man börjar liksom skapa jobb, de jobb som faktiskt är på väg eller finns. Vad tänker du, Elisabeth?
Nej, men jag tänker också, liksom, ibland undrar jag också om man är, alltså ja, vad ska man säga, för slapp. Nej, men det är ju fel sätt, det brukar inte vi tycka. Men jag tänker just på 50- och 60-talen så hade man ju då den här väldigt bespottade flyttlasspolitiken, liksom att man, och fanns det inte bostäder så byggde man AMS-baracker där folk fick bo. Och så identifierade man då ett arbetsmarknadsbehov på olika orter. Här är liksom ett företag som ska expandera och de behöver si och så många. Och så, ja, då får ni flytta dit. Liksom. Så
och här
är det
får ni
bara
flyttbidrag och ny lägenhet och bra skola för era barn. Liksom.
Precis, men jag tänker att, ja, jag vet inte, det kanske också är så att arbetsmarknadsministrar sedan 90-talet har inte riktigt velat göra de ingreppen.
Jag har ju verkat nära politiker i många år, och jag tror att jag har ju aldrig träffat någon politiker som inte vill få ner arbetslösheten, som inte tycker att förbättra matchning är en del av lösningen, och sen kan man ha olika syn på hur mycket incitament betyder. Det är lite mer skillnad, men alla är väldigt eniga om att det finns en roll för den delen. Men det har varit så väldigt svårt. Man kan diskutera arbetsförmedlingens effektivitet, det har diskuterats mycket. Såklart, men jag tror att man ska se på den här tidsperioden som oroande i termer att det är väldigt svårt att göra något. som får bestående effekter. Jag vill inte liksom låta uppgiven, men det är klart
du att man kan bli... som en arbetsmarknadspolitiker som från 90-talet och framåt.
Ja, men man kan ju bli uppgiven. Men det är ju ofta så att varje regering inför en ny åtgärd och så byter man till något nytt nice namn som instegsjobb eller liksom plusjobb eller liknande.
Men inte, alltså jag tänker så här, verkligen så här, om man skulle verkligen till slut, alltså lite grann så här, fan, kavla upp armarna och gör, alltså jag menar inte att ministrarna ska göra det, och jag struntar på det om det är en slapp sosse eller en slapp moderat eller vem det nu är som sitter där. Vem som nu är arbetsmarknadsminister är oklart. De håller väl på med aktieaffärer mest. Det är det de försörjer sig på i huvudsak. Kanske i vapenindustrin som skriker efter personal. Så egenintresse borde de helt enkelt sponsra upp den här. Men alltså, vi har ju ändå så här, och där får ni rätta mig om jag har fel, men jag uppfattar att det här KY-utbildningar och så vidare har varit väldigt framgångsrika. Och så har man liksom, ett segment, välfärdsstaten behöver liksom undersköterskor, vårdbiträde, man behöver personal på många håll. Det kommer vara stabilt oavsett konjunktur de kommande decennierna. Många av de jobben, det måste vara möjligt att utbilda en hel del av de här, framförallt kvinnorna som då står långt från arbetsmarknaden, till de jobben. Så då har man en grupp som man kan börja liksom utbilda, bearbeta. Kanske en del behöver språkkurs till att börja med och så vidare. Och sen har man den här lite mer kvalificerad arbetarklass och kanske även tjänstemannajobb i den här industrin då, som på olika sätt skriker efter folk. Och där tycker jag man skulle börja liksom från industrierna nästan. Jag fattar inte att inte näringslivet och kanske även facken liksom skulle vara aktiva med att det här behöver vi. Vi kan skapa 1000 jobb här. Och då, jag menar, om det är 500 000 människor. Det finns ingen så här quick fix, man knäpper med fingrarna. Utan det är kanske mer, det kanske inte är de här gamla programmen, jätteprogram på AMS för 100 000 personer över 10 år. Utan det kanske är där 200 mekaniker som börjar med det här handgreppet. Liksom. Att man kan komma närmare industrin och närmare företagen. Men då kräver det att någon gör jobbet.
Ja, eller så är det tvärtom. Att det är för smått. Liksom. Att det, man har liksom hackat upp också många företag i... liksom små delar med jättemånga underleverantörer och de har inte råd liksom att ge yrkesutbildning. Men de stora företagen har det och då, ja, man kanske skulle behöva samla mer under dem. Det är en annan fråga, men ja, det är intressant.
Och om det är väldigt hög arbetslöshet så har inte företagen det här behovet av att själv träna upp sin personal på samma sätt, utan då kan de ju välja. Det finns ju väldigt många kandidater för dem att välja mellan när de väl vill anställa. Och det är också en fråga som jag hade tänkt kom in på, det här med när ni tittar på företagen, vad det är som avgör deras vilja att investera och anställa, om det är just brist på arbetskraft som man hör mycket om, eller om det är snarare brist på efterfrågan.
Ja, men generellt just nu så är det brist på efterfrågan. Sen såklart, pratar vi försvarsindustrin så är det ju brist på arbetskraft.
Det är tyvärr då för världen för mycket efterfrågan.
Ja, det är så. Men och det är väldigt vanligt, så sett ser det ut som en ganska vanlig lågkonjunktur. Vi ser inget som sticker ut när det gäller att så här, företagen anger brist på efterfrågan som det största hindret för att expandera. Och det är det oftast.
Mm. Och det skulle ju tala för då en sorts keynesiansk lösning att det behövs mer efterfrågan, man behöver spendera mer pengar. Och det säger ju ni också att konsumenterna behöver konsumera mer. Man behöver mer köpkraft i ekonomin för att få fart på hjulen igen. När det gäller arbetsmarknadspolitiken så har väl den ändrats ganska mycket sen 90-talet. Den svängdes om ganska mycket då, man jämför med, egentligen kanske man skulle jämföra med 80-talet och idag för att verkligen få en stor kontrast. Vi var inte med riktigt någon av oss då, men då hade man ju...
Titta på mig som att jag nästan kanske var det.
När du var barn då.
Jag minns alla arbetsmarknadspolitiska program, ja, liksom, hur de brukade beröra mig.
Men jag tänker på det här som Kjell Rautio pratade om, när han skadade ryggen på 80-talet så mötte han ett väldigt sofistikerat system där alla myndigheter jobbade tillsammans och hjälpte honom. Liksom. Nu ska du först vara hos oss och gå för rehabilitering och sen ska du över till den myndigheten och få hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Alltså alla hade ett ansvar för att han skulle komma tillbaka i yrkeslivet. Men sen så när han pratade med folk på 90-talet så hade allt det där slagit sönder. Det var olika stuprör och liksom, Försäkringskassan brydde sig bara och hade sina kvantitativa mål, var inte någon led i någon större kedja för att få tillbaka folk.
Ja, men där, jag kan bara fylla i det, för jag läste också från Storbritannien att man har fört fram hypotesen att inflationen också höjs av att väldigt många, alltså sen pandemin så har väldigt många inte kommit tillbaka till arbetsmarknaden, utan man är permanent sjuk, man kanske har post-covid eller liksom man blir så deprimerad av att bara vara hemma så att man kommer liksom inte tillbaka. Så att ja, jag vet inte om det finns samma effekter i Sverige, jag har inte sett något liknande, men...
Nej, vi har ju mindre, för i Sverige har ju de flesta kommit tillbaka.
Ner på
nej,
samma sätt.
Nej, men det är intressant på Storbritannien, för de har ju fått väldigt många sjukskrivningar just av psykologiska skäl efter pandemin.
Jag tänker, ska vi gå in på konjunkturläget och liksom, alltså finanspolitiken egentligen?
Ja, det som har varit nu då, det är ju det här att först förväntade sig väldigt många att Riksbanken skulle sänka räntan, och ni prognostiserade också att de skulle sänka räntan mer, och nu verkar det inte bli så, utan det stannar av åtminstone för tillfället, antar jag. Sen gissar jag att den här prognosen kan ändras igen snart, eller inte, det vet vi inte. Men om man då ska liksom gå in på det här med konsumtionen och att företagen menar liksom att efterfrågan skulle behöva stärkas. Om då Riksbanken inte gör det, hur ska man då gå tillväga? Alltså var ska stimulanserna komma ifrån?
Ja, men vår bild är just att det har ju kommit mycket redan. Vi har fått räntesänkningar, vi har fått lite expansiv finanspolitik, och vi har framförallt börjat få reallöneökningar. Och hushållen har ett högt sparande. Så det finns en grund för hushållen att konsumera mer.
Så ni tänker att det räcker?
Ja, som vi tänker nu. Men det är den här frågan. Men det bygger ju också på att inflationen faller tillbaka. Att hushållens oro kring då inflation eller Trump eller vad det är de nu oroar sig för också faller tillbaka. Så det finns ju såklart, och det var ju det vi i december när vi sa att räntan borde sänkas mer. Då sa vi att ja, men det är kanske så att hushållen behöver en push, en extra push för att komma till det här positiva i läget. Och det där vet vi ju inte än vad det behöver. Just nu säger vi att Riksbanken, vi tror inte Riksbanken kommer sänka räntan mer. Vi ser stora risker med inflationen, så vi tycker det är rimligt utifrån nuvarande information. Men man måste ju helt enkelt följa det, för får vi inte en konsumtionsuppgång, då måste någonting till mer.
Alltså regeringen håller ju på nu, gissar jag, och snickrar ihop sin och förhandlar och bråkar och de har börjat komma med lite utspel så där kring budgeten och innehållet i ja, vår ändringsbudgeten helt enkelt. Vad tänker du behöver göras då från, om Riksbanken liksom är låst då kanske kring att de sitter med sitt inflationsmål och det, ja, nu är inflationen lite för hög, då återstår ju finanspolitiken. Vad skulle ni vilja se för åtgärder då, om du får önska?
Jag önskar sällan den typ, jag vet att ni önskar ofta den typen
vi
av saker.
Önskar
ni får uppfylla.
Vill du ha några punkter på din lista?
Ja, nej, jag har en lista ni aldrig kommer få se, som man säger. Nej, men om jag ska säga, vår ingång är ju att...
En liksom lapp som du lägger i riksdagskorridoren, ja, du glömmer liksom listan överallt där.
Men, nej, men om jag ska säga så här, vår bild är ju tyvärr att, nej, men eftersom Riksbanken är där de är, att inflationen är för hög, de har inte utrymme sig. Vi ser det som att när man pratar om den här mixen mellan finans- och penningpolitik, så ser vi att finanspolitiken också är ganska låst när det gäller att göra stora ofinansierade åtgärder just nu. För det riskerar att vara inflationsdrivande och då börjar motverkas till Riksbanken. Sen så kan man såklart diskutera, man har ju en jättebred verktygslåda, du kan göra mer riktade insatser, du pratade om arbetsmarknadspolitik innan. Det är såklart teoretiskt möjligt, det finns andra riktade som inte har inflationseffekter men hjälper igång ekonomin. Men det där är svårt, och det är svårt att göra väldigt stora saker på kort sikt.
Alltså man får inte riktigt den bilden när man hör vad både S och M nu säger, att man ska spendera 250 miljarder säger Socialdemokraterna, 300 miljarder lägger Moderaterna.
400 miljarder.
Det kommer väl nästa vecka då. Så att de verkar väl se framför sig att man nu ska sätta igång och brassa på och framförallt bygga upp försvaret. Men Socialdemokraterna pratar även om att bygga infrastruktur och andra civilförsvarsinvesteringar. Är inte det ungefär vad som behövs för att komma ut ur den här lågkonjunkturen?
Man ska komma ihåg att det är satsningar på 10 år de talar om. Alltså regeringen och Socialdemokraterna kanske talar om 5 år, ville de ju. Och frågan är ju här och nu. Och det kommer, även om man kommer göra ambitiösa, försöka höja ambitionerna inom försvaret nästa år, kommer det vara ganska små summor sett ur ett liksom hela BNP. Det kommer vara stort i förhållande till försvaret. Men jag skulle inte säga att det är det de håller på med, utan jag skulle snarare säga att jag tror att bilden hos de flesta är ekonomer den här, att just nu är vi i en väldigt svår situation. Det är svårt att stimulera efterfrågan när vi ser den här inflationen. Men det är klart att det kan behövas när vi ser att inflationen har lagt sig. Eller så kommer ekonomin sätta igång, vilket är vad ligger i prognoserna.
Det finns ju något lite motsägelsefullt här tycker jag. För att det ni ser är ju att hushållen måste börja spendera mer. Det är bara då vi får en återhämtning. Men om de inte gör det, varför kan inte finanspolitiken då gå in och hjälpa dem att komma igång och konsumera? Alltså, det låter på dig nu som att varje ökning av köpkraften skulle leda till inflation. Om hushållen då börjar spendera, kommer inflationen ta fart då? Eller hur ska man
förstå det här? Ja, men det är ju så. Det är olika tidsperspektiv här vi ser. Liksom, när vi ser att hushållen sätter igång och konsumerar senare under det här året och in i nästa år, ja, det höjer inflationen. Men då har inflationen gått ner, de här andra sakerna som vi har, de här matpriserna och den här hemska korgeffekten som vi helst inte ska prata om, har försvunnit ur. Så då klarar man även med lite mer push från inhemsk efterfrågan på inflationen, så ligger man väl i linje med inflationsmålet.
Hushållen kommer bara spendera när inflationen är låg och därför utgör inte det något inflationstryck.
Ja, eller de sammanfaller i alla fall. Och sen kan man ha olika hypoteser om hur viktig inflationen för hushållens beteende.
Precis, men det är samma då som ni ser framför er med de här då extra satsningarna som man skulle lägga utanför budgeten, att de kommer inte påbörjas förrän det är ett mer gynnsamt läge och därmed bidrar det inte till inflationen då, eller att det är utspritt.
Nej, de kommer ju inte att ske, det kommer ju ske väldigt lite i år.
Och inte 300 miljarder.
Och inte 300 miljarder på en gång, precis. För hellre du 300 miljarder försvarsindustrin på ett år, då får man löneinflation.
Ja.
Men så är ju inte det som kommer hända, utan det här är ju en ganska utdragen process. Och sen tror jag det är väldigt viktigt, klart nu är det prioriterat att bygga upp försvaret, det tycker ju alla.
Men det kommer förmodligen också vara så att det går ju så att säga inte bara att hälla pengar över dem, utan det måste finnas reala resurser, personal och anläggningar och saker att bygga och så vidare. Så att det kommer förmodligen vara också att det blir lite en ketchup-effekt, att det blir mindre i början och mer så att i slutet av den här perioden så kommer det ju vara större investeringar. Så att på det sättet så nu stampar man igång det här oavsett, det kommer förhoppningsvis också bli någon kompromiss kanske i grunden mellan de här två linjerna, det är väl två bud.
Och då är flaskhalsarna borta.
Då är flaskhalsarna
och då kan
borta.
Man se att, och det, på längre sikt så ser vi det som att, ja, men om du ökar försvarssättningarna, säg 2028, 2029, det innebär framförallt sammansättningsförändringar i ekonomin. Vi får lite färre som bygger hus kanske och fler som bygger försvarsanläggningar. Där kan man ha lite olika syn på hur man ska fördela samhällets resurser. Men det är det som är effekten på så pass lång tid. Då tror vi att ekonomin liksom inte är stimulerad i 10 års tid, utan det där kan ske på kort sikt bara.
Och tyvärr är väl försvaret ganska inflationshöjande sätt att spendera sina pengar. För det är ju någonting som, det är ju en försäkring mot om det blir innovation, men om det inte händer någonting så är det en ganska improduktiv investering. Det är inte så att försvaret bidrar med någonting till ekonomin annat än genom några olika spin-off-effekter ibland sådär, utan att det är mer
lite arbetstillfällen
sådär. Det måste vara mer inflationssänkande att bygga bostäder som kan få ner hyrorna på sikt än att bygga baracker åt soldater.
Nu vågar du inte åka till Linköping här. Nej, jag
har inga synpunkter. För mig skickar de ut i landet till olika försvarsanläggningar. Nej, men jag tänker så här, alltså, om vi går in på det som ändå väldigt ofta vi landar ut i här, alltså det som ligger i korgen här, inte inflationskorgen då, som du inte vill prata om som ord, men om man tar det här liksom läget med ramverket då, riksdagspartierna i stor då, inte total men stor enighet och majoritet, så tog man i höstas beslut om ett balansmål som ska gälla från 2027. Och så då hade man redan bestämt att Ukraina-stödet då, och som har växt sen dess, ska ligga utanför. Och sen då S förslag om minst 250 miljarder till totalförsvarsfond och regeringens då 300 miljarder till över 10 år till försvarsuppbyggnad eller rustning. Och sen har man då dessutom kärnkraft, medan vi står här har de haft liksom på förmiddagen kärnkraftsutspel. Jag har inte ens tagit del av det, men det blir inte heller billigt, och det är väl också tanken att det ska läggas utanför 600-800 tusen miljarder kanske, beroende på hur många reaktorer man ska bygga. Alltså, vad tänker du om det ramverk? Alltså, vi har ju drivit en tydlig linje här att det är på något sätt fel beslut och det är nu överspelat. Vad tänker du om det som händer nu? Har man ett ramverk? Det blir inte lite grann som en skiva schweizerost att Hålet är till slut så stort att det upphör att vara ett ramverk om man lägger allt utanför. I vår hushållsekonomi så sköter vi en stram budget i vår familj, förutom när vi vill spendera. För då när vi äter ute och när vi åker på semester och när vi köper presenter till varandra, då skiter vi i budgeten och ramverket och lönekontot, och då spenderar vi på kreditkort. Om hela samhällsekonomin, allting som är viktigt och nödvändigt och som ska göras, läggs utanför, vad är värdet då av det här ramverket? Och har man då ett ramverk? Jag menar, Lars Calmfors är jätteoroad, ekonominästorn här är jätteoroad över att det här innebär i princip att det är fritt fram och lägga allting utanför. En rödgrön regering kan ju säga så här: ja, vi är upptäckt dagen efter valet och regeringen har bildat, vi har upptäckt här, Magdalena Andersson och liksom tre miljöpartister, vi har upptäckt här att det är ett otroligt klimatdödläge. Vi har lyssnat på IPCC, vi måste verkligen göra 1500 miljarder lägger vi i en klimatfond. Upp till, alltså, vad är det som är kvar av ramverket? Behöver man inte sätta sig igen och förhandla någonting som DNs ledarsida föreslog idag? Alltså helt enkelt förhandla fram ett ramverk som tar in de här sakerna. Eller ska vi köra som Max, att vi skiter i det? Max är jättenöjd. Ramverket är dött och begravet. Nu är det bara att köra vad man vill.
Nej, och jag som är liksom lite mer förtjust i det finanspolitiska ramverket.
Jätteförtjust faktiskt.
Spenderat väldigt, väldigt många år att vårda och utveckla.
Du älskar, du pratar inte med om ramverket. Ja, jag har levt med, jag älskar det.
Ja, precis. Så, nej, men, så som du beskriver det, det är ju en av de stora kritikerna till att man ska börja lägga saker utanför.
Men är inte en konsekvens av att man hittade en balansmål var inte realistiskt mot investeringsbehoven?
Ja, eller så kan man se det att det stora problemet var när man la det första utanför. För att det sen är svårt att definiera vad ska inte ligga utanför. Sen när det gäller nivån, det kan man ha väldigt olika. Jag har ingen jättestark åsikt om man skulle ha ett balansmål eller ett underskottsmål. Det är helt upp till det politiska systemet att bedöma vilka nivåer. Sen ska man komma ihåg att alla underskottsmål leder till ökad skuld på sikt. Lite ökad skuld kan ju Sverige klara beroende på perspektiv man har. Men det är väldigt viktigt att ha så mycket som möjligt innanför ur mitt teknokratiska perspektiv.
Vad tänker ni andra?
Jag kan tänka mig att det blir någon sorts balansmål för löpande utgifter och att man går tillbaka till investeringsbudget. Att man lånar till investeringar kanske.
Nu ser jag att du gnistar tänder här.
Ja, nej, men det jag tror jag. Alltså,
nu blir du livrädd.
Nu blir jag livrädd, precis. Nu springer jag snart.
Men är inte i praktiken det är?
Nej, alltså.
För vår kritik, vi som är så, Daniel Sumer, han är så jätteröd och han vill, men vi vill ju ha ett regelverk. Vi vill ju ha ett ramverk som skulle ta höjd för de nödvändiga investeringarna. Alltså det var ju det vi föreslog. Och så säger politikerna, nej, vi ska ta ansvar för ekonomin. Så vi har ett balansmål då. Och sen så fort det sprack liksom direkt och man var tvungen att lägga allting som behöver göras, som vi pratade om redan innan, måste man lägga utanför. Då har man väl inte tagit höjd för, då är väl det obsolet. Då är det ju fel beslut.
Ja, men,
eller ska man säga, nej, inget Ukraina-stöd, ingen försvars- och ingen kärnkraft. Då har ju inte politiken tagit ansvar för sina egna beslut.
Ja, men det är viktigt att kärnkraft har de faktiskt sagt att ska hållas innan. Än så finns det en diskussion om hur den ska ligga utanför.
Hur den ska ligga utanför?
Nej, men om den ska ligga utanför ska vi säga. Så att det som finns på bordet nu är liksom Ukraina-stöd ligger utanför. Och nu så finns det förslag om vissa av försvarssatsningarna. Man kan absolut diskutera, liksom hade det varit bättre att lägga ett underskottsmål och räkna ut hur det skulle ha sett ut över den här perioden. Nu valde det politiska systemet liksom den här andra lösningen. Och jag tror att så länge man begränsar mängden undantag.
Men det är tre undantag på tre månader, på fem månader.
Två säger jag, du säger tre. Två undantag hittills. Och Ukraina stödet är kortvarigt. Det är bara, finns en ram fram till nästa år. Så att då kan jag säga, det är försvar hittills. Och absolut, man kan diskutera, hade det varit bättre att göra det på ett annat sätt. Ramverk har ett stort värde för det politiska systemet. Det ger stadiga, det ger struktur. Och sen kan man,
Och rimliga, alltså lika villkor för båda sidor om, alltså regeringsalternativen kan
precis,
man säga.
Precis, så att sen ska de inte vara liksom dåligt formulerade, och det svenska ramverket är väldigt flexibelt. Det har onödigt dåligt rykte, skulle jag säga.
En anledning till att det liksom blir lite olika åsikter om det här med ramverk, det är också att man menar då att lån, att det kan tränga ut andra utgifter om räntekostnaderna blir väldigt höga, men jag har för mig att det är så att ränteutgifterna inte räknas in inom utgiftstaket.
Nej, det är inte inom utgiftstaket, men det är i sparmålet så, ja. Så ingår det.
Ja, men det tekniskt sett så tränger det inte riktigt ut.
Alltså det tränger ju ut via sparandet. Om du har mål för sparandet som du ska nå, så tränger du ut annat. Men det tränger inte under utgiftstaket.
Om man väljer att det ska tränga ut så
gör det det. Ja. Ja.
Men jag har nog, ni säger här borta, Daniel och Elisabeth, att ni vill ha ett finanspolitiskt ramverk. Jag är nog lite mer inne på att man inte ska ha det.
Du är alltså ganska nöjd nu.
Jag är ganska nöjd.
Det här kommer sända en skräcksignal genom det politiska systemet.
Ja,
men Max Järnek är nu nöjd med utvecklingen.
Ja, jag ska förklara varför. Och det finns, alltså argumentet för att man ska ha ett ramverk är för att man ska föra in alla kostnader och jämföra dem och prioritera och se så här mycket pengar bestämmer vi att vi ska spendera, och sen så kan vi inte göra allting för att resurserna är begränsade. Och då får man välja att prioritera. Men jag tycker det är mycket bättre att man börjar med att se vilka resurser har vi till att börja med. Och det är inte säkert att de konkurrerar med varandra. Kärnkraft till exempel. Det är inte säkert att kärnkraft konkurrerar med sjukvården, att det är samma resurser som krävs. Kärnkraft, då behöver man kärnfysiker och extremt avancerade anläggningar och massa ingenjörer som ordnar det, och jättedyra investeringar på jättelång sikt. Och sjukvården handlar ju om att betala löner nu till folk som redan jobbar i vården och som kan det och som inte hade kunnat jobba i ett kärnkraftverk. Så att jag skulle hellre se att man har någon sorts krigsekonomi, att man, som man pratar om nu, och då utgår man ifrån vilka reala resurser har vi, hur mycket kan vi öka produktionen om vi verkligen maxar den, vad har vi för folk som kan bygga vapen, vad har vi för, hur mycket kol har vi, hur mycket stål har vi, hur mycket ammunition kan vi bygga, och sen så utifrån det så gör man en budget och ser till att inflationen inte tar fart, att man, och man då också använder alla resurser man har, all arbetskraft och allt kapital.
Men är det inte så också att man har det här väldigt mycket för transparensens skull? Alltså att det ska vara öppet och tydligt vad pengarna, alltså hur mycket som kommer in, vad det används till och liksom hur mycket som blir över eller inte blir över då när man är färdig. Alltså jag uppfattar det så att ramverket väldigt mycket handlar om just transparens.
Ja, och ska man försvara det här med att lägga utanför det hela försvaret, så handlar det att de vill verkligen vara tydliga med att det här kommer ske. Det kommer inte vara någon avvägning mellan ett jobbskatteavdrag eller ett barnbidrag och försvarssatsningar 2028 eller pengar 2028, för det ligger ut. Och det var anledningen till att man la Ukraina utanför, vällovligt, för att alla vill att vi stödjer Ukraina. Men det har ju den här liksom intransparenseffekten, och ju mer du gör hål i den här osten såklart, desto mer problem får du.
Ja, liksom, så vi verkligen förstärker konflikten här i poddredaktionen. Liksom. Alltså, det ramverk som jag tycker, liksom, om man ändå säger, vi har ett politiskt system som vill ha ett ramverk. Det är inte så att jag ligger sömnlös om natten om vi inte skulle ha ett ramverk. Och nu har de ju slingrat sig ur ramverket, det som de börjar lägga saker utanför. Det är i alla fall min tes. Jag tror inte att de kommer landa i att kärnkraften, som kanske är upp mot 800-900 miljarder i prognos, liksom kommer liksom klaras i ram, utan jag tror de kommer behöva lägga det utanför. Det tror jag delar av regeringsunderlaget vill.
Ett par hundra miljarder sa de på pressträff idag.
Okej, men det tror jag, det finns inte en chans. Alltså. Det finns inte en chans. Alltså, det kommer bli 1000 miljarder innan det är klart. Men liksom, det vi sa i vårt ramverk, Max, det var ju att man skulle ha 3% tillåta upp till 3% underskott. Upp till 60% totalt statsskuld. 3% är ju 180 miljarder per år. Och nu behöver vi närma oss de här försvarsgrejerna. Sen behöver vi klimatinvesteringar, bostadsbyggande och andra saker. Nu börjar Konjunkturinstitutet bli oroligt på riktigt här. Nej, men att liksom, och då har man ju, då är det ett ramverk som tar höjd för de reala resurser som finns och de behov som finns.
Ja, men sen ska vi inte spendera pengar. Man ska inte heller tänka att vi har 3% och då lägger vi alla de pengarna. Nu vill vi visa att vi vill spenderar jättemycket, nu vill vi prioritera försvaret, då lägger vi jättemycket pengar på det, och så har man inte undersökt hur mycket kapacitet de har att absorbera de här pengarna. Så att det är det jag menar, att man måste först kolla hur mycket reala resurser man har, för det har ju varit så att man har gett massa pengar till försvaret, man vill visa handlingskraftighet, och sen så har försvaret gett tillbaka pengar för att man inte har kunnat använda alla väl, har det inte varit så?
Jo, det var, men det är ganska små, det är 3 miljarder, så det är i förhållande till att budget är inga fantastiska som är.
Likväl.
Nej, men jag menar här, det är ändå så att jag tycker att det finns ju, det som jag är ute och pratar om i facken och sådär, det är att Sverige har ju en stark ekonomi, men den är liksom, det finns väldigt mycket resurser som inte tas i anspråk i form av arbetskraft, i form av produktion som skulle kunna öka och så vidare. Så att Sverige skulle kunna vara en rikare nation om vi satte ekonomin i rullning.
Och som vi var inne på i början också, att det verkar ju vara en liten hemmasnickrad recession, som du sa, att vi kan inte vänta oss att exporten ska rädda oss, för att det har inte varit någon jättestor nedgång utomlands, utan det här är någonting som vi i mångt och mycket har åstadkommit själva, att vi har fastnat i en lågkonjunktur väl. Och som vi också har varit inne på, att det som begränsar företagens vilja att investera och anställa är också att de inte ser att det finns tillräckligt med efterfrågan. Så det känns som att det finns, vi lever under våra tillgångar och att vi hade kunnat använda dem bättre.
Konjunkturinstitutets uppdrag, vad är det liksom, vad är det ni har för uppdrag och vad är det för data och som ni processar och samlar in? Vad är det ni jobbar med till vardags när ni inte poddar med startupressarna?
I mean, vi har två huvuduppgifter kan man säga. En är, vi sysslar mycket med miljö- och klimatekonomiska analyser, men det ska vi inte prata om idag. Och sen så gör vi då konjunkturprognoser. De här prognoserna används av olika beslutsfattare i kommuner, företag och inom staten för att försöka liksom förutsäga framtiden. Och det är jättesvårt att förutsäga framtiden. Och vi brukar ju säga att vi har egentligen förmåga att se på ekonomin på riktigt bra på kanske 6 månaders sikt. Men vi måste ju ändå, någon måste ju säga vad händer 2028 i det här landet. Och det får vi göra. Men då ska man vara medveten om den stora osäkerheten som det är förknippat. Om vi går tillbaka liksom, så många år så hamnar vi liksom nästan före pandemin. Och det, ja, ni förstår själva. Men vi försöker då göra prognoser för ekonomins utveckling. Och då tittar vi mycket på, ja, men vad står vi här nu? Vi tittar på liksom, vad finns det för kortsiktig information. Vi frågar massor av företag och hushåll varje månad av hur de ser på ekonomin och sin situation. Och sen så använder vi olika modeller och metoder och ekonomisk vetenskap för att försöka göra så bra bild som möjligt på ekonomin på både kort och lång sikt.
Ni har ju också en lång och ärorik historia, eller vad man ska säga. Konjunkturinstitutet bildades ju på 30-talet, eller hur? Och visst är det så att det här med liksom att göra konjunkturprognoser och liksom bedöma konjunkturpolitik, det är, Sverige har varit lite av en pionjär där, är det inte så?
Ja, men Sverige var ju ett av de här länderna som ganska tidigt ute där, och det var ju ett arv från Stockholmsskolan, och det var Dag Hammarskjöld som lämnade ett förslag i arbetslöshetsutredningen om att man skulle etablera ett konjunkturinstitut. Och det var ju en del i den här synen man hade då på att man skulle få bättre information om ekonomin utvecklas för att kunna styra ekonomin. Det var ett tydligt planhushållningsperspektiv. Även liksom hos marknadsinriktade ekonomer på den tiden var ju, om man jämför med idag, väldigt inriktade på planering. Så det, i början så var för Konjunkturinstitutet viktigt att vi gjorde något som kallades då för en nationalbudget. Och det var att man helt enkelt hjälpte till att försöka fördela ut samhällets, lite som Max var inne på, ja, det fördela ut samhällets produktionsresurser på så väl. För då var man ju värd, det var brist på arbetskraft, det var brist på tillgängligt kapital. Så den diskussionen då var ju snarare, hur ska det räcka till den arbetskraft vi har och det kapital vi har för det vi vill åstadkomma? Vi måste fördela om, och då var konjunkturinstitutet, så det var ett annat tänk än vad det är idag. Sen har det över tid blivit mer och mer av att försöka förutsäga ekonomins utveckling och mindre av hushållsplanering.
Och har ni liksom systerinstitut i andra länder, eller är det här ganska unikt för Sverige att det finns ett sånt här konjunkturinstitut?
Det finns ju vissa länder, mer kända i England och i USA finns det liksom ett liknande. Men i de andra nordiska länderna så liksom ibland ligger det i Statistiska centralbyrån, så vi är ganska ensamma i termer av att vara så pass stort. Och sen nu på senare år så har det ju blivit populärt med finanspolitiska råd av olika slag, och de har ofta blivit ganska lika oss, men de har byggts upp kanske de senaste 10 åren.
Mm. Men ni är liksom original
prognosmakarna. Nej, jag skulle nog tro att britterna och amerikanerna de var säkert. Det var väl det, man tog mycket idéer. Även på den tiden tog man mycket idéer därifrån.
Potentiell BNP är ju en sån här begrepp som man ofta har. Och i lite olika sammanhang här i podden och kring Katalys så har man, så kommer man ju i kontakt med liksom prognoser där man gör antaganden om till exempel att om vi bygger en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg kommer den bli samhällsekonomiskt lönsam. Och så har man massa parametrar och så har man, ja, de där parametrarna säger du väldigt ofta att det där är inte lönsamt, det där ska vi nog avstå, det är bättre folk kör bil. Och sen har man då idén om, som Max har pratat ganska mycket om här i podden, liksom det här med potentiell BNP. Att den, då tänker man i princip att det är förra årets BNP eller den BNP vi har nu. Det, jag undrar så här, vad tänker du kring de här, är man ibland för, är det för passivt, odynamiskt kring det vi har pratat ganska mycket om där, att man kanske kan gasa ekonomin, att om man skulle vilja göra någonting åt inflationen, flaskhalsar på vissa sektorer med arbetsmarknad, energipriser. Det känns ju som det här som vi pratade om med Konjunkturinstitutets historia, att det mindsetet man hade, men naturligtvis med mycket bättre teknik idag, med datateknik och liksom AI och allting, och statistik, så skulle man ju kunna kanske, om man inte vill ha, framförallt kanske inte med en borgerlig regering, ha en central planering av fler sektorer, men att man faktiskt skulle kunna lösa vissa proppar och egentligen föra mer aktiv politik. Alltså mer in och nitty-gritty i saker och ting, lösa problem som kan få ganska stor effekt. De här, vi har ju pratat om Isabella Weber och det här att man faktiskt i vissa länder som Spanien så har varit inne i prismekanismen och reglerat, och att det har haft väldigt positiv och stor effekt. Alltså, och om man inte gillar just den lösningen, men liksom att man är lite passiv, att det känns lite grann som att myndigheter, ni och andra, kör det halvfabrikat, ett färdigt tabellverk, alla kategorier, alla beräkningsgrunder är redan färdiga, köpta på postorder, och så kör man på och så liksom är det klart, och så blir det, ja, det blev ingenting, det går inte att göra någonting, arbetslösheten är som den är, tillväxten är som den är, jobben är som den är, välfärden blir som den blir, ja, och så kanske man har ett budget, ett sånt här utrymme för liksom reformer då, reformutrymme på 21 miljarder, så får man använda det till att sänka skatten för välbeställda. För det går ingenting, det går inte att göra någonting. Och jag tänker så här, att skulle man inte kunna vara lite mer på tå och aktivt planeringskommission på något sätt, där Max kan vara chef.
Ja, men jag skulle, liksom, det är en jättesvår fråga där. I vilken grad ska det offentliga ingrepp och hur effektiva kan de bli?
Och man kan göra åt höger och man kan göra åt vänster.
Man kan göra mycket olika håll där. Så, och en del skulle jag säga var önskvärda och en del skulle du säga var önskvärda.
Absolut. Men,
som jag ser det, så man måste ibland skilja på sig så här. Ja, men det här med potentiell BNP, det är ett begrepp vi inte vet riktigt vad det är. Vi försöker skatta det, och det är viktigt att vi är ödmjuka kring svårigheterna vi har, och det tror jag vi kan bli bättre på. Ibland kan vi verkligen låta så här, nej, inget har någon effekt.
Är det långa loppet i världen döda? Liksom?
Långa loppet, jag sa ju så om arbetslösheten innan där, lite uppgivet. Men jag tänker ändå, det är fortfarande en analysram, och vi har ingen bättre analysram idag än att tänka, ja, men vi har något som heter potentiellt, och så har vi något som är faktiskt, och däremellan så ser vi mycket ledarresurser. Och då kommer ihåg, det var ju det här man gjorde på 30-talet som jag pratade om, nationalbudget. Vi tänkte man ju likadant. Då tänkte man ju, ja, vi ska ha det här, vi ska ha de här resurserna, ska vi fördela så. Nu är de fördelade så här, vi har ett gap däremellan. Så på så sätt så finns det likheter, även om syftet idag, kanske ni skulle tolka som något annat. Men vi har haft ett gap, tänk väldigt länge på Konjunkturinstitutet.
Mm. Jag tänkte förut så här, efter att balansmålet var klart, jag tänkte, ja, nej, nu stängdes den dörren, nu kommer vi fortsätta vara i den här lågjämvikten, vi kommer inte lösa våra samhällsproblem, vi kommer inte bygga några järnvägar eller reparera våra vattenledningar, och arbetslösheten kommer fortsätta vara hög. Då tänkte jag, vad kan man då jobba på för front? Då tänkte jag, okej, man kan titta på det här med potentiell BNP, att så ens liksom, de uträkningarna om hur stort det här gapet är bestämmer hur stort budgetutrymme man har. Och om man då kan ha mer realistiska förväntningar om hur stor potential ekonomin faktiskt har. Att man inte räknar med att 7,5% är den absolut lägsta nivån av arbetslöshet. Om man inte räknar med att produktiviteten är vad den är och till och med sjunker lite över tid för att man har fler tjänster med tid jämfört med tillverkningen. Att man går in och ändrar liksom, eller genomlyser de antaganden som ligger bakom att man har, att man antar att jämviktsarbetslösheten är så hög att man inte kan sänka den. Men nu känner jag lite efter de här utspelen när det kommer liksom 250 miljarder ena dagen, 300 miljarder nästa dag, nästa vecka blir det 400 miljarder. Så att det är lite överspelat. Det kommer inte...
Det är en ny era på
något
sätt.
Nu kommer det handla om inte den här frågan om ska vi spendera, den är lite löst tycker jag, utan nu handlar det om vad ska vi lägga pengarna på? Ska vi bara bygga försvar eller ska vi också bygga civilförsvar, ska vi också bygga järnvägar och sjukhus och annat, och klimatinvesteringar behövs ju också i en rasande fart, så att vi behöver kanske inte gå in så mycket på det, men
klimatberäkningar, vi hade ju klimatpolitiska rådets ordförande här för någon vecka sedan. Vad tänker du, Elisabeth, om det här liksom att man, det här att vara på tå, alltså du som kan ditt 70-tal på ett absurt sätt, ja. In i detalj. Nej, men att Vad hade Gunnar Sträng gjort så att säga? Alltså, det känns som att han, ville han veta hur konjunkturen ringde, då ringde han i och för sig kanske Konjunkturinstitutets chef, som han hade tillsatt de senaste 7 stycken i rad. Och sen så hade han, vad heter det, ringt också. Sen ringde han någon bilhandlare liksom, utanför Nyköping, och så hörde han liksom, hur går det egentligen? Säljde ni någon Volvo? Och så fick han en känsla. Jag tror Göran Persson på med det också.
Ja, precis. Nej, men jag skrev ju på DN Debatt just om det här, att man behöver en ny ramverksdebatt just utifrån liksom, att idén nu inte är hur mycket, eller liksom att man överhuvudtaget ska spendera pengar, utan just på vad. Men nej, men jag, alltså då hade man ju helt andra liksom aktiva, jag menar Gunnar Sträng kunde väl då liksom ner på kvadratmeternivån liksom veta att okej, men det går jättedåligt liksom just den här landsändan, då lägger vi liksom en fabrik där, så. Och den typen av ingrepp är man ju liksom inte riktigt beredd att göra idag.
Nej, och jag skulle säga så här, vi vet ganska bra vad som ger långsiktig tillväxt på en väldigt övergripande nivå. Vi vet att liksom bra utbildningssystem, bra forskning, liksom ett dynamiskt näringsliv, liksom individer som vågar och testa nya jobb och nya företagsidéer. Sen blir det ju jättesvårt då, när du ska ta steget ner. Okej, vad är ett bra utbildningssystem? Och vilka åtgärder är det som gör att vi får ett bra utbildningssystem? Och det är det hela politiska debatten handlar om. Så jag brukar säga att ja, men, när det gäller det här, att det, alla klagar för att ramverket stoppar allting hela tiden. Jag brukar säga att ja, problemet är att vi inte vet vad som fungerar. Visste vi det, då kan jag komma med en lapp. Då lovar jag att jag kommer med en lapp som inte är hemlig med hur det kan finansieras. Som går att få igenom. Men det stora problemet liksom är att vi har inte svar på massa frågor. Man kan se det som möjlighet. Vi kan fortsätta ha politiska debatter och vetenskapliga debatter kring vad som fungerar eller inte.
Mm. Ja, jag håller helt med. Och att man också kanske måste titta ganska brett på vad som har fungerat. Och kanske det finns olika saker som fungerar i olika eror. Att de här allmänna åtgärderna, så att ha ett bra utbildningssystem, forskning och utveckling, det kanske fungerar när man redan har gjort en massa samhällsnyttiga investeringar. Man har kanske investerat i vattenkraft och kärnkraft och byggt ut sin industri och haft en väldigt aktiv investeringspolitik eller aktiv industripolitik till och med. Det finns ju en risk som man pratar mycket om, att Kina, som har en väldigt målmedveten och aktiv industripolitik, att de tar över industri efter industri, och då kanske det inte räcker att ha de här allmänna åtgärderna. Man litar bara på att utbildar vi smarta människor, så kommer de starta stora företag som växer.
Som sen köps av Kina.
Som sen köps av Kina, precis. Så att jag tycker också att man får hela tiden undersöka hur det ser ut och vad som fungerar i olika länder och vad som fungerar i olika historiska epoker.
Alltså jag tänker så här, det som liksom, när jag hör de här som har pratat om då, som ändå är top of mind någonstans liksom, med de här stora utspelen och läget i världen, och idag så är det liksom nya liksom uppgifter om de här signal liksom gate i USA:s regering. Det händer saker på det här området. Alltså en krigsekonomi, tänker jag, i ett läge av krig, då har man en kommandoekonomi där staten, nationalstaten, har mycket stora befogenheter att liksom en stor del av befolkningen får gå till krigsmakten och försvara landet, och andra delar får liksom, då liksom bestämmer man att ni ska producera kanoner och krut eller livsmedel, och kvinnor liksom, som kanske då historiskt under andra världskriget inte jobbade på arbetsmarknaden, fick gå ut till industrin och så vidare. Det händer saker, man har väldigt stora befogenheter. Och då tänker jag att det som, även om man inte tänker sig, jag hoppas verkligen inte vi kan ha ett läge där vi verkligen är i krig på det sättet, men att om man tänker sig läget att vi nu gör stora investeringar för att liksom höja försvaret. Vi har liksom diskussioner om arbetskraftsbrist. Kan det hamna ett läge att man, precis som du, liksom det föddes av det du sa, att man faktiskt står i en situation där samhället återigen behöver liksom prioritera nästan mellan olika sektorer. Och den här delen av arbetskraften måste flyttas om från service, liksom allmän liksom restaurangverksamhet, för det är mindre viktigt att vi äter hamburgare än att vi har vårdpersonal och personal i krigsindustrin. Alltså, kan vi hamna i sånt läge? För då, det är det vi kretsar om. Jag tänker också Liberalernas, de här landsmötet, det är som Liberalernas nya giv, att de vill ha en starkare stat. Det är någonting här, statens återkomst och kanske också planeringens återkomst.
Värnplikt kallas det.
Det var bara en helt opolitisk kommentar om konjunkturinstitutet. Nej, men alltså, värnplikten, men konsekvensen av detta är ju också att Det är en skillnad om man har 3000 i en årskurs som gör värnplikten eller om man har liksom 300000 i en armé.
Fast du pratar ju nästan om krigsplacering då.
Att, ja, men, ja. Jo, men jag menar också att om vi har en situation där vi behöver folk i välfärden, vi behöver folk i industrin, vi behöver folk i, då, i försvarsmakten. Och så gör man de här enorma investeringarna. Jag tror att det här dessutom bara är början. Det var 250 miljarder för en vecka sedan och nu blir det 300 miljarder och bara till försvaret. Det kommer förmodligen inte, om 5 år har det nog växt, om jag skulle ge en prognos. Jag kan också ge en prognos. Det kommer nog inte bli mindre pengar än det de har riktat den här veckan. Då kan ju det också kräva ett land som Sverige med 10 miljoner invånare och en viss bestämd arbetskraft att man faktiskt behöver så att säga prioritera. Har vi någon redskap för det i fred?
Nej, men det, om man ska liksom ge ett svaret från mitt perspektiv, så det finns en sån diskussion redan då kring liksom äldreomsorgen framöver. Och nu sitter vi i ett hus med Kommunal här, och jag är inte sponsrad av Kommunal, men det är klart man liksom lönestrukturen spelar roll exempelvis, och arbetsvillkor är ju stort, det är inte bara lön som spelar roll. Så att det är klart att så som vår ekonomi är riggad, då är ju tänkt att mycket av de här effekterna ska ju gå via löner exempelvis. Du ska få relativlöneförändringar och därigenom ska göra val. Men det är klart, det finns ju en jättediskussion nu. Ska folk få läsa vad de vill på universitetet? Eller läser de fel saker?
Och gymnasiet.
Och gymnasiet för den delen. Men det är ju inte, man kan ha väldigt olika perspektiv. Det är klart att det är lätt att tänka att det är bra om det vore vissa av utbildningar. Men ingrepp är ju väldigt stora om man tänker också. Så det är svårt att väga in, tycker jag.
Albin Kainelainen, tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Jag har en fråga till. Jag har alltid en fråga till. Om vi ses här igen om ett år, efter er nästa årsrapport, kommer du då kunna säga att du hade rätt om din prognos och att lågkonjunkturen är ett minneblott och vi har högkonjunktur, eller vad tror du att vi står i då?
Enligt vår prognos har vi fortfarande lågkonjunktur nästa år.
Men lite mindre.
Men nej, men jag kan ju inte svara något annat.
Glaset är fortfarande halvtomt, men lite mindre halvtomt.
Ja, nej, men jag kommer ha hyfsat rätt. Jag måste säga, den situation vi är nu är inte, den är osäker på många sätt. Men det är en ganska förståelig situation att hushållen känner sig väldigt påverkade.
Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Tack också Max och Elisabeth. Glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.